Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och trevligt att du lyssnar till oss på Babys podcast. Podden där vi ju pratar om graviditet, förlossning och allt där till. Vi som ger dig faktavetenskap mixat med förlossningsberättelse med mera är jag, Carina, barnmorska och
Rebecca, gynekolog.
Trevligt, eller hur Rebecca? Idag, två underverk är vad det ska handla om.
Ja, och frågan är om du följer principen the more the merrier. Vi får väl se vad vi kommer fram till.
Eller hur?
Ja.
Så stanna kvar och lyssna till vårt avsnitt när det ska handla om tvillinggraviditet. Rebecca, dubbel glädje men även kanske dubbelt arbete och en väldigt massa blandade känslor.
Ja, jag tänker ju ofta på, alltså det händer ju lite då och då att jag som doktor är den första som ser att det är tvillingar och får lämna det beskedet till paret. Och det är verkligen blandade känslor. Det är både skratt och gråt samtidigt. De visar att det här är roligt och häftigt. Man ser också att den här tanken dyker upp. Oj, hur ska det här gå? Hur ska vi fixa det här? Och vad händer nu?
Mm. Ja. Men du, för tvillingar, de bjuder ju både på, kan man väl säga, utmaningar och belöningar såklart.
Ja.
Men mycket, mycket känslor i början. Men du, när du ger det här beskedet, vad säger de? Ge några roliga förslag. Vilka reaktioner har du mött?
Det kan vara sånt som att den gravida säger, jag hade det på känn. För hon kanske har mått extra illa eller tyckte att magen växte lite fortare än hon hade väntat sig. En annan rolig kommentar är ibland om det är så att paret redan har 2 eller 3 barn. Så har jag några gånger faktiskt fått frågan av den blivande pappan. Har du något tips på en bra 7-sitsig bil?
Det är det första.
Ja, men det hände faktiskt.
Vad roligt. Ja, vilken kommentar.
Ja, okay. Det kanske för sig kan bero på att jag har jobbat på lite mindre orter där de har sett att doktorn kommer åkande i en 7-sitsig bil. De tänker att jag kanske vet.
Ja. Har du kontakt med bilfirmerna också då? Så att du har lite
Nej, det var ju ett förslag, Carina. Det ska jag försöka. Ja. Ja, nej, men det kan vara sånt. Det kan vara att de blir ledsna och oroliga såklart. Chockade, ibland säger de ju ingenting utan bara skrattar eller gråter. Jag hade en barnmorskestudent med mig en dag och just den dagen så råkade det vara så att det var flera tvillingpar som vi träffade. Och då frågade den här studenten mig, hur kommer det sig att du som doktor inte jublar när det är liksom... Du berättar att det är tvillingar. Och det var ganska bra att hon sa det till mig. För det har inte jag reflekterat över. Att jag som doktor kanske blir mer orolig än glad. Jag försöker verkligen dölja det. Men det är klart att det börjar snurra i mitt huvud. Hur gör vi nu? Det här får vi inte missa. Att jag börjar liksom lägga upp plan för hur det här ska bli så bra som möjligt.
För du tänker då medicinskt att det ändå kan vara mer komplicerat och mer komplikationer med en tvillinggraviditet.
Ja, precis.
Ja. Och det är ju inte, och jubla, det får väl föräldrarna göra själva, tänker jag, när de här, när allting har landat och de här blandade känslorna har lagt sig på en nivå som är hanterbar. För det kanske inte är för alla att jubla heller i början, och då kan ju inte vi jubla i förtid, även om vi kan tycka att det är dubbel glädje.
Ja, och det är ju häftigt med tvillingar. Men där går väl liksom min doktors hjärna igång och börjar lägga upp en plan liksom, från nu och fram till vecka 38. Det är svårt att låta bli. Liksom.
Ja, men det är väl bra att du gör det. För du ska ju ändå finnas där som stöd och hjälp. Och se till att det medicinska blir så bra som möjligt. Så det är ju, det är väl din proffsroll. Vi har ju tänkt att prata om graviditeten med tvillingar idag. Och lämna just förlossningen till ett annat avsnitt.
Ja, annars blir det lite stort och lite långt. Vi får dela
ja, men det gör
det.
Ja, men det känns bra att dela upp det i två. Men jag vill ändå säga att i förrgår så träffade jag just tvillingar som hade fötts. Jag träffade dem på BB och inte på förlossningen då. Men det här var två präktiga, fina barn som hade fötts båda vaginalt. Det kan ju se olika ut och det kommer vi till som sagt. En vägde 3300 och den andra vägde 3500 gram. Det var väl stora, präktiga?
Ja, det skulle jag säga var stora tvillingar. Ja. Vi kan komma in på det lite längre fram faktiskt. Ja, man kan
men det var roligt. För jag reagerade så att de var så stora, fina, gulliga. Ja. Men vi ska försöka att ha någon liten kronologisk ordning här. Vi har pratat om att det bjuder både på utmaningar och belöningar som vi sa, men hur vanligt är det med tvillinggraviditet?
I Sverige så är det mellan 1,5 och 2% av alla förlossningar. I andra länder så kan det vara både mer och mindre. Det beror lite grann på hur befolkningen ser ut åldersmässigt, men också lite vad man har för rutiner när det gäller fertilitetsbehandlingar. För vi kan se även i Sverige att antalet tvillinggraviditeter och tvillingförlossningar, det har ökat de senaste decennierna. Det beror dels på att det är nu också äldre kvinnor som föder barn än det var för säg 20-30 år sedan. Men det har också en hel del att göra med infertilitetsbehandling, ägglossningsstimulering och så vidare. Vi har ju i Sverige en grundregel vid IVF att vi för tillbaks ett befruktat embryo. Generellt sett gör vi det. Medan man i andra länder för tillbaks två. Och det är klart att då får man ju en högre frekvens tvillingar.
Men om man då inte genomgår en IVF, finns det då större chans eller risk, vilket man nu, hur man nu vill se det, med ålder?
Ja, det är det. För risken eller chansen då ökar om kvinnan är mellan 35 till 39 år. Det ökar också om kvinnan själv är tvåäggstvilling eller om det finns tvillingar i släkten. Så det finns ju liksom lite
ärftligheter där. Ja, men om vi bara tar ålder i sig då, varför är det så att äldre kvinnor mer ofta föder tvillingar?
Därför att den äldre äggstocken är mer benägen att släppa iväg två ägg samtidigt i samma cykel. Så att den här liksom, åldersfaktorn eller ärftlighetsfaktorn, det gäller ju då tvåäggstvillingar när man släpper iväg två ägg samtidigt. Däremot när det gäller enäggstvillingar, då finns det inte egentligen någon koppling till ärftlighet eller ålder. Därför att det är en slumpartad företeelse. Och det är ungefär lika vanligt över hela världen.
Men du, om vi pratar nu att äldre kvinnor mer ofta föder tvillingar. Hur spelar mannens ålder någon roll?
Nej, mannens ålder verkar inte spela någon roll när det gäller tvillingar. Och sen har man tittat lite grann på det här om det är så att mannen själv är tvilling och om det påverkar. Och det, från början sa vi nej, det påverkar inte alls, men det finns en del mindre studier, framförallt några här i Sverige, som visar att det finns en viss påverkan också, som kan vara lite svårt att förklara när det är två ägg, men det finns en lite ökad tendens till tvillingar, även om det är pappan som bär på det här anlaget. Men framförallt är det på mammans sida som är ärftlighet att spela någon roll.
Och det där är ju spännande, tvillingar och ärftlighet. Men vad sa du? Det är mer ofta en eller två äggs vid ärftlighet?
Nej, när det gäller ärftlighet då är det två ägg.
Då är det två
ägg. Det är det som är ärftliga. Det,
ja.
Och av alla tvillingar, av alla tvillingpar ska jag säga, i Sverige så är 60% av dem tvåäggstvillingar och 40% är enäggstvillingar.
Mm, jag trodde du faktiskt det var färre enäggstvillingar.
Ja, det trodde jag med. Så jag kollade upp det här och det, ja, så verkade det vara.
Men jag tycker att det är lite spännande, för det är ju inte helt tydligt och klart det här. Jag har ju, min man är tvilling och har en tvillingsyrra. Och vi får, eller han, får ju frågan många gånger om de är enäggstvillingar.
Ja, och det kan de ju inte vara.
Nej, men det är inte så självklart. Nu får du inte skratta, för det är väldigt många frågor. Ja, faktiskt. Ja. Nej, men alltså många kan ju tro, och då försöker man ju förklara att det går ju inte riktigt med två olika kön, liksom.
Nej.
Att det är enäggs.
Jag ska sluta skratta och skärpa till
mig. Ja, men lite gulligt är det.
Ja. Ja, det är ju så här att när det gäller tvåäggstvillingar, då är det ju två spermier som har befruktat två ägg. Så de tvillingarna är ju inte mer lika varandra än två andra syskon, förutom det att de råkar födas samtidigt och ligga i livmodern samtidigt. Så tvåäggstvillingar kan ju absolut vara en pojke och en flicka. Eller två flickor, eller två pojkar. Mm. Medans när det är enäggstvillingar, då är det en spermie som har befruktat ett ägg och sen har det ägget delat sig. Och enäggstvillingar, det är ju alltid samma kön.
Då precis.
Det är två flickor eller två pojkar.
Ja.
Ja. Men det här om det är enäggs eller tvåäggs, det är inte sådär supersäkert att vi kan säga det under själva graviditeten, beroende på vilken typ av tvilling graviditet det är.
Mm.
Och ibland så vet man faktiskt inte om det är enäggs eller tvåäggs förrän de föds. Om man vill veta det, så får man ta ett DNA-prov på dem.
Mm, det är klart, arvsmassa. Mm.
Ja, föds det en pojke och en flicka, ja, men då vet vi, då behöver vi inte ta prov. Då är det tvåäggstvillingar. Men ja, ibland är det inte så säkert. Så när vi pratar liksom medicinskt då, och hur vi följer upp olika typer av tvillinggraviditeter, så pratar ju inte vi om tvåäggs- eller enäggstvillingar, utan vi använder ju andra sätt att skilja tvillinggraviditeter åt.
Mm. Förklara dem då, när vi är inne på dem.
Då tittar vi ju på huruvida de har varsin moderkaka eller om de delar moderkaka. Och framförallt så tittar vi på om de ligger i en och samma hinnsäck eller om de har varsin hinnsäck. Så den vanligaste typen av tvillinggraviditet, det är den som då de har varsin moderkaka och de har varsin hinnsäck. Och den kallas då för dikoriotisk diamniotisk och förkortas DCDA. Om någon har sett det i sin journal så vet ni. Och de här då som har så att säga varsitt rum och varsitt kök, de är till 80% tvåäggstvillingar, men 20% av de här är faktiskt enäggstvillingar som har delat sig väldigt, väldigt tidigt som embryon. Dag 0 till dag 3 efter befruktningen, brukar man säga.
Vilken resa, så häftig naturen är.
Ja. Sen finns det ju den varianten där de har en gemensam moderkaka men fortfarande har varsin hinnsäck. Kallas då på krångligt språk för monokoriotisk diamniotisk, MCDA. Och det här är ungefär 30% av alla tvillingar. Och de är då alltid enäggstvillingar som de delar på moderkakan. Och då har ju det här embryot, det befruktade ägget, det har delat sig någonstans mellan dag 4 till dag 7 efter befruktningen. Och delar det sig ännu senare, så att det delar sig efter dag 7, då kommer de här tvillingarna att ha en gemensam hinnsäck och gemensam moderkaka. Monokoriotisk, monoamniotisk. Och det är väldigt ovanligt, det är ungefär 1% av alla tvillinggraviditeter.
Och då pratar vi förkortningen MCMA.
Precis.
Mm.
Och det är så att det här är ju någonting som vi tittar på i tidig tvillinggraviditet med hjälp av ultraljud. Och ibland är det inte så himla lätt att se hur många moderkakor det är. Är det så att ena moderkakan sitter i framväggen och den andra i bakväggen, då är det ju jätteenkelt. Men ibland sitter de så nära varandra, liksom vägg i vägg, så det faktiskt är svårt att se om det är en eller två. Och då tittar vi istället mera på hur fosterhinnorna fäster in. Och det finns det liksom olika tecken vi kan titta på, ultraljudsmässiga tecken, för att se om det är det två moderkakor, är det två hinnor och så vidare. Så diagnosen då är ultraljudsmässig.
Just det. Men du, om man ska titta på DNA, titta på arvsmassan, vad gör man för prov då?
Då tar man ju ett blodprov.
Mm.
Och det är klart att det är tekniskt möjligt att göra det testet redan under graviditeten. Men då får man ju göra det man kallar för ett invasivt prov, att man då tar fostervattensprov, eller att man tar, om det är två olika moderkakor behöver man ju inte ens fundera, då vet man att det är två ägg till exempel. Men man gör ju inte det, för det finns ju alltid risker med att ta prov liksom invasivt in i livmodern under graviditeten. Så att vill man efter förlossningen veta om det här var enäggs eller tvåäggs, då tar man blodprov från barnen.
Men du, jag undrar då, hur tecken på att man väntar tvillingar, tycker du att det skiljer sig? Jag tänker, mår man mer illa, har man ett högre HCG, alltså hormon? Vad tycker du att man ser hos kvinnor, du som möter dem på mödravården? Är det tydligare tecken?
Ja, framförallt skulle jag säga tidigt att det är det här med mer illamående, mer besvär med kräkningar. Så det är ju alltid en tanke som vi har när någon har ett svårt graviditetsillamående. Att man vill titta med ultraljud och se, kan det faktiskt vara tvillingar? Därför att väntar man två foster så har man ju också då högre nivåer av graviditetshormonet HCG. Och HCG är ju inblandat i illamåendet. Så det är det ena tecknet. Ett annat tecken är ju att livmodern faktiskt är större än vad man förväntar sig att den ska vara i en viss vecka. Gör man en undersökning av den gravida och känner på livmodern, så enligt sista mens då, så kanske den här kvinnan ska vara i vecka 7. Men jag som läkare eller barnmorska kan känna att den här livmodern mera motsvarar vecka 10-11. Och har vi inte ultraljud på plats då på mottagningen, så skickar vi ju remiss för ultraljud för att se, är det tvillingar? Så det är väl de tecknen som är liksom i tidig graviditet.
Men om man nu tar ett prov för hormonet HCG, kan man inte tydligt säga att det är en tvillinggraviditet eller inte?
Inte utan att göra ett ultraljud. För att det finns andra tillstånd som också ger väldigt höga nivåer av det här hormonet.
Mm.
Till exempel något som kallas för druvbörd eller mola. Som är en komplikation som handlar med moderkakan. Så att det räcker inte bara med ett blodprov, utan man måste titta med ultraljud. Och vi vill ju också, är det tvillingar så vill vi ju titta med ultraljud tidigt. För ju tidigare graviditeten vi hittar tvillingarna, desto lättare är att titta på de här olika tecknen kring hinnorna för att se vilken typ av tvillinggraviditet det är då. Så vi vill ju gärna kika tidigt.
Och mer ofta.
Och så blir det ju också. När vi väl har sett att det är en tvillinggraviditet, då bokar man ju in betydligt fler ultraljud under graviditeten än vad man gör annars, liksom rutinmässigt. Och samma där är det ju viktigt att vi försöker ta reda på vilken typ av tvillinggraviditet det är. Därför att de som har varsin moderkaka och varsin hinnsäck, alltså dikoriotisk, diamniotisk, där gör man ju tillväxtkontroll ungefär var fjärde vecka från vecka 24. Det kan skilja sig lite från region till region, ska jag säga. Så det här är ju det jag säger nu, det är ju så som jag är upplärd i Stockholm där jag jobbar. Men är det så att de delar på moderkaka eller till och med delar hinsäck, då tittar man ju mycket oftare. Varannan vecka, eller att man faktiskt tittar varje vecka på slutet. Så därför är det också viktigt för oss redan tidigt att veta vad ska vi lägga upp för plan för just den här graviditeten.
Ja, men det är ju så viktigt att vi gör de här individuella plan, eller har en individuell plan.
Ja.
Men hur ser det ut då? Hur utvecklas tvillingar? Utvecklas de? Finns det några skillnader? Eller är det att man utvecklas i samma takt fram till vecka 32?
Alltså när man tittar på sådana här tillväxtkurvor som vi ju använder när vi mäter tillväxten på tvillingar. Så fram till ungefär vecka 32. 30-32 så följer de samma tillväxtkurva som när det bara är en bebis. Men sen så börjar de här tvillingarna att plana av lite i sin tillväxt. Så vi pratade om det lite grann i början, om de här stora tvillingarna som du hade träffat häromdagen. Genomsnittsvikten när det är en bebis, alltså när de föds, är ju då 3500 gram i Sverige. Men genomsnittsvikten för en tvilling är 2500 gram, alltså ett helt kilo mindre. Det finns tillväxtkurvor som är gjorda för tvillingar, men de är liksom framtagna på ett väldigt litet material av studerade graviditeter. Så att de är inte så bra, så vi använder faktiskt de här tillväxtkurvan som är för en bebis. Och så är vi medvetna om att det kommer att plana av på slutet, och vi tittar mera på att man följer sin egen tillväxtkanal, och man tittar på att tvillingarna, att det inte är för stor skillnad mellan tvilling 1 och tvilling 2 viktmässigt och så vidare.
Men vad kan det vara som gör? Jag tänker de får ju, de ligger hos samma mamma och borde få samma näring. Vad är det som gör att det blir ändå skillnader i tillväxt, i vikt?
Dels så kan det ju faktiskt vara genetiska skillnader. Framförallt om det då är 2X-tvillingar, för de är ju inte mer lika än två liksom separata syskon. Sen kan det ha sådana saker som att det kan vara en graviditet som har blivit komplicerad av någon anledning, med havandeskapsförgiftning som är lite vanligare vid tvillingar. Det är också lite vanligare vid tvillinggraviditet med olika typer av fosteravvikelser eller kromosomavvikelser som också påverkar viktutvecklingar. Sen finns det speciella, liksom, ovanligare komplikationer när det gäller tillväxt hos tvillingar. Och då gäller det då de som är monokoriotiska, det vill säga som delar moderkaka. Där kan det bli så i själva moderkakan att det finns kärlförbindelser som liksom genvägar för blodet mellan de två tvillingarna. Det som kan hända då, det är att den ena tvillingen börjar stjäla näring och syre från den andra. Det kallas för tvillingtransfusionssyndrom. Och det här förutsätter då att man har en gemensam moderkaka. Och det som händer då, det är att man ser att den ena tvillingen växer mycket och har mycket fostervatten kring sig, om de har varsin insekt. Och den andra tvillingen tappar i tillväxt och har lite fostervatten. Det finns också andra sätt man kan titta på, liksom, ja, tecken på hjärtsvikt hos barnet till exempel, sådana saker. Och det här tvillingtransfusionssyndromet, det är en allvarlig komplikation som vi ju letar efter och som vi vill behandla om vi ser att det dyker upp.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det är ungefär 10-20% av tvillingar som delar på moderkaka som får den här komplikationen.
Men du, ja. Innan, jag undrar, vad är det som bestämmer vem som är tvilling 1 och tvilling 2? För det är ju det här som man sen följer och har koll på.
Tvilling 1 är den som ligger närmast modermunnen. Och där får man ju hålla tungan rätt i mun, för då är det så att när man upptäcker, sen när man gör sitt rutinultraljud till exempel, om det är då som man bestämmer vem som är tvilling 1 och tvilling 2. Det är det oftast då. Då är det den som ligger närmast modermunnen då som får heta tvilling 1. Sen kan det ju ibland hända att tvilling 2 liksom knör sig ner och förbi. Men man ska ju då inte byta från ultraljudsundersökning, alltså mellan två undersökningar byta så att man byter först 1 och sen 2 och sen man 1 igen. Utan har man bestämt att den som ligger till höger är tvilling 1, då är den det sen resten av graviditeten, även om tvilling 2 mot slutet skulle knö sig förbi och lägga sig före.
Finns det risk att man har blandat ihop dem?
Det har säkert hänt. Men det är ju någonting som vi är väldigt noga med och vi försöker beskriva i ultraljudsvaret. Mm. Inte bara att det är tvilling 1, utan var ligger tvilling 1? Ligger tvilling 1 till höger eller ligger tvilling 1 till vänster? Så att man ser att man varje gång man mäter en tillväxt faktiskt pratar om samma individ.
Mm. Jag tänker att det är ju inte helt enkelt med de här små bebisarna alldeles i början av graviditeten. Då har de ju ganska stort utrymme att kunna förflytta sig.
Ja. Ja, så därför så brukar vi ju inte, om man gör ultraljud i vecka 12 till exempel, man gör ett kubbtest, så brukar man ju inte benämna dem, alltså man spikar inte tvilling 1 och tvilling 2 då, därför att vi vet inte hur de kommer att lägga sig, utan det gör man ju senare, när de har blivit större.
Precis, men du var inne på komplikationer, Becka.
Ja,
det här som du...
det här med det jag skulle säga med det här tvillingtransfusionssyndromet som är så fruktat. Om det är så att vi hittar det så skickar man det till fostermedicin och då har man centraliserat, som man säger, man centraliserat den här behandlingen så att det ska inte göras liksom på vilken klinik som helst, utan då har vi superspecialister som ägnar sig specifikt åt det här och är superduktiga. Så då skickar vi remiss dit. Och det man gör är att man går in med något som heter fetoskop. Alltså den kamera som man går in med i livmodern. Och letar rätt på de här genvägarna mellan blodkärlen. Alltså kärlanastomoser. Och så har man då en laserteknik där man bränner av de här förbindelserna. Ja, ni hör ju att det här är ju liksom...
Ja, det är
super high tech på elitnivå. Så det är därför det är ett fåtal... väldigt skickliga läkare som jobbar med det här.
Och komplicerat. Men hur ofta sker tvillingtransfusion? Eller tvillingtransfusionssyndrom som det ju kallas?
Mellan 10-20% av de tvillingar som delar på moderkaka. Så säg då, om det då är 30% av alla tvillingar som delar på moderkakan. Och sen är 10-20% av dem. Då, så det här är ju väldigt
ovanligt.
Få. Det är väldigt dåligt.
Ja, men allvarligt.
Ja, och vi tänker alltid på det och letar alltid efter det, så att säga.
Mm.
Det liksom ingår i vår checklista.
Ja. Så det kan man säga är en komplikation för fostren. Finns det några andra komplikationer som du ser hos barnen eller fostren?
Det finns ett fenomen som man kallar för vanishing twin. Det finns inget bra ord på svenska, men försvunnen tvilling får man väl kalla det för då. Och det är så att drygt 20% av alla tidiga tvillinggraviditeter faktiskt omvandlas till en graviditet där det bara är ett foster. Det vill säga att den ena tvillingen tillbakabildas eller kanske stöts ut i samband med en blödning. Det här är också betydligt vanligare hos de tvillingar som delar moderkaka än hos de som har varsin moderkaka. Men det är en tidig komplikation, att en tvillinggraviditet blir en singelgraviditet istället. Sen finns ju också en lite större risk för missfall under andra trimestern än vad man ser när det är ett foster. Det kan till exempel bero på det här tvillingtransfusionssyndromet som jag berättade om, men det kan ju också bero på att man har en svaghet i livmoderhalsen som gör att den inte mäktar med att hålla två foster i mitten av graviditeten. Och risken för att få ett missfall i andra trimestern med tvillingar är mellan 3-7%. Så det är inte några stora siffror, men det är en risk som finns.
Och då har man ju ett litet större foster.
Ja, precis.
Och vad händer med det? Tillbaka bildas också?
Nej, blir det... Nej, alltså är det så att den tillbakabildas, då kallar man ju det för vanishing twin. Här är det ju mer att man faktiskt att det fostret stöts ut, att det blir som ett missfall med blödning och sammandragningar, och att man förlorar en av tvillingarna därför att den helt enkelt åker ut genom livmoderhalsen. Och det är klart att händer det, så får man ju ha extra koll på den gravida och det foster som är kvar. Så det blir ju ofta att man får ligga på sjukhus en tid och bara se liksom om det stabiliseras. Så ha extra koll på den tvilling som är kvar.
Mm. Ja, men såklart. Viktigt.
Sen är det ju så att tvillingar har ju också en ökad risk att faktiskt födas för tidigt. Det är... den vanligaste graviditetslängden, alltså den vanligaste tidpunkten för att födas som tvilling, är ju någonstans mellan vecka 36 och 37. Ungefär 10% av alla tvillinggraviditeter får en för tidig vattenavgång. Och det ska jämföras med mellan 2-4% när det bara är ett foster. Så att en ganska stor risk att faktiskt födas för tidigt. Och vi pratade lite om det här med storlek också på en tvilling jämfört med en ensam bebis. Tvillingar är ju mindre redan från början, men det finns också en lite ökad risk för att man blir tillväxthämmad, så att man blir att man inte växer enligt sin kapacitet eller potential, utan man får för lite näring och syre och blir mindre än vad man borde ha blivit. Jag nämnde också lite där med att det finns ju risk för ökad risk för missbildningar eller kromosomavvikelser när det är tvillingar.
Men jag tänker då, för att de ska få samma näring, skulle man, behöver man tänka ännu mera kosttillskott hos de mammorna?
Ja, alltså... dels så det är inte så att man säger att man ska äta för tre. För det finns en nackdel med att gå för mycket upp i vikt också naturligtvis. Vi kan komma in på lite senare. Men det är klart att det är viktigt att man får i sig mat, att man äter varierat, att vi försöker verkligen på alla sätt och vis dämpa illamående och kräkningar, så att den näring man får i sig också får stanna i kroppen. Det är ju vanligt vid tvillinggraviditeter att den gravida får järnbrist, eftersom det då är två foster som snor järn av en hela tiden. Så det är vanligt att man får börja lite tidigare med järntillskott än man skulle ha gjort annars, och kanske också lite högre doser med järntillskott för att kompensera liksom förlusten.
Men det här har man ju koll på mödravården och rekommendationer utifrån det.
Precis. Och behöver man hjälp med, liksom med sin kost, så kan ju alltid barnmorska remittera till dietist. Om man märker att en tvillingmamma har lite svårt att gå upp i vikt. Man försöker som sagt hjälpa till med illamåendet och dämpa det så mycket det går. Och så vidare.
Men har du känsla av att det här illamåendet består under längre tid? Jag förstår då, som du sa tidigare, att det ökar i början på grund av hormonet. Men kvarstår det längre för tvillinggraviditeter?
Det har jag inte sett någon studie på. Men rent erfarenhetsmässigt som mödravårdsdoktor skulle jag säga att det inte gör det. Det finns absolut de som väntar tvillingar som mår illa långt in i graviditeten. Eller kanske hela graviditeten. Men jag har ingen känsla av att de är fler än de som väntar ett barn. Så min känsla är mer att illamåendet och kräkningar är liksom kraftigare i början, men att man har precis samma chans att bli av med det framåt vecka 12-14, som om det vore en bebis.
Så det här hyperemesis gravidarum, alltså det här kraftiga illamåendet som det ju finns i tillstånd, det drabbar inte mer ofta tvillinggraviditeter?
Jo, men i tidig graviditet.
Bara där. För jag tänker att det kan inte sen. Nej,
och det ska jag säga att det här har jag faktiskt inte sett om det finns någon sån studie. Utan här får jag nog svara efter vad jag liksom erfarenhetsmässigt efter 20 år på barnmorskemottagning. Det blir bara baserat på det, vad jag har för erfarenhet där. Men nej, jag tycker inte att det brukar sitta i längre egentligen.
Mm.
Nej, det är början som är jobbig liksom.
Mm. Och det är väl tur det, tänker jag. För det kan ju ändå vara lite mera komplikationer, ökad risk för mamma.
Ja, precis. Förutom svårt illamående så finns det ju en hel del andra komplikationer för mamman som ju faktiskt blir vanligare då när det är en tvillinggraviditet än när det är singelgraviditet. Det är ju betydligt vanligare att blodtrycket blir högt. Ungefär 2,5 gång så vanligt som om man väntar ett barn. Och preeklampsi eller havandeskapsförgiftning som det heter på svenska. Det är faktiskt mellan 3-6 gånger vanligare när det är tvillinggraviditet. Och därför så gör man så på de allra flesta ställen. De allra flesta regioner i Sverige. Att man faktiskt sätter in en förebyggande behandling. För att minska risken för havandeskapsförgiftning. I form av acetylsalicylsyra eller trombyl, 75 mg. Så det har vi som i de flesta regioner som rutin att vi faktiskt sätter in i tidig graviditet. För att mota lite.
Och det ska man ju göra, försöka förebygga.
Ja, eftersom havandeskapsförgiftning är ju då, det är ju en risk både för mammas hälsa men faktiskt också för fostren med ja, med påverkan på tillväxt eller att födas för tidigt och så vidare. Så att, har vi en tvillinggraviditet och försöker förebygga havandeskapsförgiftning, då är det faktiskt 3 patienter som vi tar hänsyn till här.
Mm.
Mm. Något annat som är mycket vanligare också när det är tvillingar, det är hepatos. Den här klådan, svåra graviditetsklådan som också påverkar levervärden. Det är 5 gånger så vanligt när det är tvillingar som när det är ett foster.
Och hur förklarar man det?
Man får förklara det med att det blir ytterligare en belastning på levern hormonellt. Det är det som är grunden i hepatos, som man tror idag i alla fall, att det handlar om en stor belastning på levern med den nya hormonsituationen. Och här har vi ju extra höga hormonnivåer. Så att risken blir ju ännu större då att man skadar levercellerna. Någonting däremot som inte verkar vara vanligare hos tvilling mammor, det är graviditetsdiabetes.
Det är inte? Faktiskt,
nej, det är ungefär samma frekvens som
singelgraviditet. Ja. Så jag har fått lära mig att den ökar, men det kanske är gammalmodigt.
Ja, det hade jag också, men jag satt ju och läste på och kikade.
Såklart
och,
du gjorde.
Ja. Jag är en nörd som jag är, och det var faktiskt ingen märkbar skillnad.
Nej.
Och då har man ju liksom, får man ju också ta hänsyn till sådana saker som vikt och ålder. Och alltså, det är klart att med ökad ålder kan det finnas en ökad risk för både diabetes och tvillingar. Men då får man ju liksom räkna bort den faktorn.
Exakt.
Och bara titta. Liksom.
Och högre BMI också.
Kan vara så också. Så att det är sådana faktorer man får ta hänsyn till när man ska jämföra på det sättet. Visste du förresten, Carina, att urinvägsinfektion är vanligare hos tvillingmammor?
No.
Nej.
Vi lär oss, det är väl helt underbart. Ja. Ja. Vi lär er, men vi lär oss själva väldigt massa med podden. Ja. Nej, okej. Okay.
Ja,
och det, förklaringen?
Man förklarar det med att det är så att urinvägsinfektion, en del av det under graviditet handlar ju om att det blir lite stasat. Att det blir liksom ett tryck på urinledare och urinblåsa som gör att avflödet från urinledare och urinblåsa blir lite sämre. Det står liksom hela tiden kvar lite urin och blir en grogrund. Och ja, ju större livmoder, desto större risk för att det blir stasat. Och därmed större risk för urinvägsinfektion.
Ja, men absolut. Och det är ju förståeligt faktiskt att det kan vara så. Men jag har inte tänkt på att det är vanligare.
Och med en större livmoder och ett större tryck, inte bara på urinledare utan även på blodkärl, så har man ju också en större risk att få hemorrojder och större risk att få åderbråck i ben eller i underliv. Så det hänger ju ihop med att det är en mycket större livmoder som liksom trycker på andra organ och strukturer i kroppen.
Ja, men visst. Och det här i sig, svullna, mer svullna ben.
Ja. Precis.
Så stödstrumpor.
Mm.
Eller kompressionsstrumpor som det heter. Mm.
Och det är att hela, alltså en tvillinggraviditet är ju oftast, den är ju jobbigare. Det är tyngre, det är mer komplikationer, man är tröttare för man har sämre blodvärde och så vidare och så vidare. Och så har man säkert en hel del förverkar också. Betydligt tidigare och betydligt mer än om det bara vore ett foster.
Och innan dess tänker jag ryggont.
Ja.
En otrolig belastning på hela kroppen rent fysiskt. Men många kvinnor lider väl också av det ryggonda och bäckensmärta kanske också i det här. Det vet jag inte. Har du sett någonting med just bäckensmärta?
Den kommer ju oftast tidigare än när det är singelgraviditet. Och på grund av tyngden så blir det oftast mer besvärligt också.
Mm.
Det får ju en riktigt ökad svank i ryggen, en riktigt ökad belastning både på leder och muskler. Så att det belastar mer. Och allt det här med att det är fler komplikationer och att de också, att besvären kommer liksom tidigare under graviditeten än vad de skulle göra om det var ett foster. Det gör ju att vi är väldigt generösa med sjukskrivning till tvillinggravida. Och där så är det faktiskt så att vi har en överenskommelse med Försäkringskassan om att man kan sjukskriva, alltså man behöver inte ha någon sjukdom liksom. Det behöver inte skriva någon sjukdom i diagnosrutan, utan det räcker med att skriva tvillinggraviditet. Då är det liksom en signal till Försäkringskassan, komplicerad graviditet, mycket mer besvär än en graviditet där det bara är en. Och då är dealen att man ska kunna bli sjukskriven enbart på basis av tvillinggraviditet.
Och då pratar vi vecka, graviditetsvecka.
De flesta brukar bli sjukskrivna från vecka 25.
Så tidigt.
Ja. Och det behöver ju inte vara 100%. Det beror ju lite grann på hur den gravida mår och vilket typ av arbete den gravida har, såklart.
Mycket som spelar roll. Ja.
Ja, men någonstans där kring vecka 25. Har man ett jobb som är tungt eller kräver väldig rörlighet eller stressigt, då blir det ju oftast 100% sjukskrivning. Mm.
Alltså vi pratar ju nu, Rebecka, som att alla har jobbigare, tuffare, att det är mer komplikationer. Och så är det ju såklart inte.
Nej.
Men det ändå är en ökad risk för dessa.
Mm. Mm.
Både för barn och mor i en, eller under en tvillinggraviditet.
Mm.
Du skulle säga något?
Ja, det jag skulle säga var väl mest, det var inte så seriöst, men det jag skulle säga var att jag brukar säga till de gravida när vi pratar om det här med sjukskrivning, när de kommer på besök i någonstans vecka 24-25. Brukar diskutera sjukskrivning och säga att den här möjligheten finns, så är det ju många som är väldigt oroliga att de inte ska få sin sjukskrivning godkänd av Försäkringskassan.
Mm.
Då försöker jag understryka att vi har den här överenskommelsen och det är sedan väldigt många år, så det brukar aldrig vara några bekymmer.
Mm.
Jag har aldrig varit med om att en handläggare har underkänt en sjukskrivning när det är en tvillinggraviditet. Det gör man bara inte. Liksom.
Mm. Och det kan vara skönt att veta det. Så att man vet att man kan vara där hemma senare graviditet och någonstans vecka 25 och därefter. Och verkligen ta hand om sig själv och sina bebisar i magen.
Mm.
Och förbereda sig inför förlossning. Alltså
och
inte vecka också 25, men det är i alla fall att ta väl hand om sig.
Ja, och det är ju också ett sätt att, jag tänkte på det här vi pratade om, att få i sig tillräckligt med näring för att faktiskt försörja de här två. Det är ju också så att om man inte jobbar utan är hemma och tar det lite lugnare, då går ju mer utav energin och näringen faktiskt åt till fostren. Och inte läggs på att ha ett jobb där man lyfter tungt eller går långa sträckor eller stressar. Så det är också ett sätt att liksom spara energi.
Mm.
Och se till att fostren får den istället.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra. Det är bra tänkt.
Ja. Du, blödningar då? Om vi nu fortfarande är inne på risken eller komplikationer för mamman.
Mm. Alltså blödning under graviditet är också vanligare än när det är en. Större blödning vid förlossning är också vanligare, men det kan vi gå in på lite mer i förlossningsavsnittet också. Vi har ju pratat förut om olika komplikationer när det gäller moderkakan, och då pratade vi om någonting som heter placenta previa, det vill säga att moderkakan ligger så lågt så att den faktiskt ligger för den inre modermunnen. Antingen helt för eller att den ligger liksom för nära och är ett förlossningshinder. Och det är faktiskt lite vanligare vid tvillinggraviditet också.
Att den vilket är enäggs eller tvåäggs?
Oh, bra fråga.
Den var inte så viktig i sig. Men...
Nej, jag ska inte svara på det faktiskt. Om det är bara den ena eller om det gäller båda. Mm. Jag säger pass på den.
Pass på den, ja. Mm. Men i alla fall en ökad risk för blödningar kan vi konstatera.
Ja, så är det. Vilket är ytterligare en anledning till att vi vill att man vilar och tar det lugnt.
Mm. Mm.
Inte ligger platt fall i soffan naturligtvis hela graviditeten. För det är inte bra det heller. Men att man kanske undviker de största kroppsansträngningarna i alla fall. I alla fall efter vecka 25.
Mm. Mm. Du pratade om extra kontroller på mödravården, men blir det tätare och tätare på slutet av graviditeten?
Mm. Så är det. Där kan ju också liksom rutinerna och schema se lite olika ut från region till region. Men om jag bara som exempel tar hur vi gör här i region Stockholm, så barnmorskebesöken, om det då är dikoriotiska, diamniotiska, det vill säga varsin moderkaka, varsin hinsäck. Då går man hos sin barnmorska varannan vecka från vecka 24 och sen från vecka 36 så går man varje vecka till sin barnmorska. Och då kollar man ju blodtryck och äggvita urinen och så vidare vid varje besök. Är det så att man har tvillingar som delar på moderkaka men har varsin hinsäck, så är det också varannan vecka från vecka 24. Men från vecka 34 så är det varje vecka. Och har man den här väldigt ovanliga varianten där de bor i samma rum och har samma moderkaka, då brukar man göra alla kontroller på specialmödravården. För det är så superspeciellt.
Mm.
Så där ska man ha högspecialiserade kontroller hela tiden.
Yeah.
Sen blir det ju också fler läkarbesök under graviditeten än vad det blir om man väntar ett foster. Ja, men väntar man ett barn och är frisk och hela graviditeten förlöper normalt, då kanske man inte träffar läkare överhuvudtaget. Det är det vanligaste, man inte träffar någon doktor.
Faktiskt, ja.
Men tvillingar gör det rutinmässigt. Så då träffar man ju oftast läkare dels i tidig graviditet för att få information om tvillinggraviditet och få recept på trombin som jag nämnde. Men sen träffar man läkare också efter tillväxt, ultraljuden och för sjukskrivning och så vidare. Och sen träffar man läkare i slutet på graviditeten kring vecka 32, 34 kanske. För att diskutera förlossningen.
Ha en plan.
Ja, en plan. Liksom.
Mm. Mm.
Så det blir ju ja, fler barnmorskebesök, fler ultraljud, fler läkarbesök.
Vet du någonting om hur två bebisar mer ofta ligger i slutet av graviditeten? Alltså, då tänker jag huvud, huvudfötter, huvudtvärläge. Vet du någonting om
hur det mer ofta ser ut? Jag har inte sett någon statistik på det. Jag har inte letat heller om jag ska vara ärlig. Men om jag då bara går på rent klinisk erfarenhet så skulle jag säga huvud är det vanligaste. Det vill säga att båda barnen ligger med huvudet neråt. Sen tycker jag näst vanligaste är att tvilling 1 ligger med huvudet neråt och tvilling 2 har lagt sig lite snyggt på tvären ovanför. Och sen att efter det så tvilling 1 huvud och tvilling 2 i säte. Och sen finns det några varianter där de båda har lagt sig på tvärsen eller båda har lagt sig i säte. Det är inte jättevanligt, men det förekommer.
Mm.
Ja.
Och mer om det här när vi sen pratar graviditetsförlossning, hur det kan se ut.
Ja, precis. För hur de ligger sen, det kommer ju vara en faktor som styr lite grann planering för förlossningen, såklart.
Mm. Mm.
Men det kan vi ta i det avsnittet.
Precis, precis. Mm.
Något jag kan säga där bara för apropå det med säte och tvärläge. Man gör ju inte något vändningsförsök under graviditeten när det är tvillingar. Det skulle jag säga är i stort sett omöjligt att försöka vända den ena utan att störa den andra.
Ja, visst. Ja.
Så inte under graviditeten, däremot under själva förlossningen kan man försöka vända på tvilling 2 när tvilling 1
just det. Är född. Det gör vi ofta. Men du, rekommendationer då? Klocka doktor Rebecca Kaplan-Sturk. Vad skulle du ge för tips till tvilling gravida?
Ja, dels ska vi vara så här torr och tråkig och säga gå på alla erbjudna barnmorskebesök, ultraljud och läkarbesök. Det gör ju de flesta. Men jag vill liksom understryka att det är inte så att vi har lagt in alla de här extra kontrollerna bara för skojs skull. Vi har ett syfte med dem. Det är ju att hålla koll, försöka se komplikationer innan det bryter ut för häftigt och att hjälpa till att behandla dem. Så det är väl det ena. Det andra är att tänk redan tidigt när om du får reda på att du väntar tvillingar kanske i vecka 12 eller någonstans där. Ställ redan då in dig på att det kan bli svårt att jobba från vecka 25. Jag möter många i vecka 12 eller tidigare där jag berättar om att man kan bli sjukskriven efter vecka 24-25. Och det är jättemånga som säger så här, nej men det kommer inte jag behöva. Jag ska köra på till vecka 37. Tänk tanken att det ändå kanske blir lite tungt och jobbigt. Ställ in dig på det. Och blir det inte tungt och jobbigt så ta det som en jättebra bonus. Att vilken soft tvillinggraviditet jag fick. Men det är bättre att, liksom, att ta höjd för att faktiskt planera att jobba mindre eller att inte jobba alls. Att förbereda arbetet på det till exempel. Vad annars? Ja.
Men jag tänker på att ha det bra. Det ska väl alla gravida. Om det nu är en helg eller då du inte når mödravården, barnmorskemottagningen, läkare där och du har frågor eller behöver komma på kontroll, då finns ju förlossningsmottagningarna överallt. Så det är bara att ringa förlossningen i så fall. Och sen är det väl viktigt, precis som du var inne på, Rebecca, att den här förberedelsen, den bör ju starta ganska tidigt och det är inte bara mentalt utan här skiljer det sig ju lite med det praktiska också.
Mm. Mm. Många förlossningskliniker erbjuder faktiskt tvillingföreläsningar både om graviditeten, om förlossningen men även om att amma tvillingar. Så kolla om det finns där du bor för då kan jag varmt rekommendera det. Annars vill jag också tipsa om Svenska Tvillingklubben som har jättemycket information. De har åtminstone tidigare haft väldigt mycket föreläsningar. Det har säkert varit lite mindre under pandemin men det kanske börjar ta fart. Och där finns också en möjlighet att komma i kontakt med andra som väntar tvillingar eller med tvillingföräldrar för att få lite tips om hur man ska tänka, inte bara under graviditeten men liksom sen, hur är livet med tvillingar? Hur ska vi göra det enkelt för oss?
Men tvillingklubben har ju massa med tips och råd.
Ja,
och
den är jättebra.
Och länken hittar du under textbeskrivningen till det här avsnittet. Så du kan lätt komma in där. Tvillingklubben. Ja, men Rebecca, jag tror att vi har berättat det vi kan om tvillinggraviditet just nu. Har vi glömt något så återkommer vi under det avsnitt som då handlar om förlossning av tvillingar. Så håll utkik efter det. Rebecca, ha det bra. Tack för idag.
Tack själv.
Vi hörs snart igen.
Jajamensan.
Vi har ett Instagram, ett babys podcast som ni ju gärna får följa oss för lite mer information. Vi är snart tillbaks och vi hoppas att du lyssnar även då. Ha det gott, ta väl hand om er. Tack och hej för idag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.